Välkomna till Advokatsamfundspodden där vi idag ska prata om säkerhet för advokater. Det är så att säkerhet har varit en fokusfråga under 2023. Det är ett viktigt ämne och därför har vi bjudit in viktiga personer. Och vi börjar med att du säger vem du är.
Ja, Fredrik Ungerfelt, advokat sedan 27 år tillbaka i tiden.
Och Bengt Sundin, tidigare polis i 47 år och jobbat med personskydd i 34 år.
Och Mia Edvalin Solander, generalsekreterare här på samfundet.
Och jag som leder samtalet heter Willy Silberstein. Mia, att vi tar upp det här ämnet är ju ingen slump givetvis. Hur stort är det här problemet?
Ja, vi svarade på en undersökning nu strax före jul från CCBE som är en europeisk advokatorganisation. Och den visade tyvärr att hot och hat mot advokater och eventuellt våld också har ökat. Då kunde vi se att det är ungefär 28-29% av advokaterna som har blivit utsatta för trakasserier.
Det är ju nästan var tredje.
Ja, det är många. Sen var det då 4,5% som har blivit utsatta för våld. Så den siffran är ju lägre. Och sen drygt 16% som har varit utsatta för allvarligt hot. Och de siffrorna är ju väldigt bekymmersamma. Och det ska bli intressant att se, då är det ju många länder inom EU som har svarat på den här enkäten. Så lite senare i år så kommer vi få jämförelse med andra europeiska länder. Det blir intressant. Men det är bekymmersamt att advokater, alltså inom sitt yrke och sin verksamhet, blir utsatta för hot, hat och våld på grund av det arbete de gör för sina klienter.
Blev du förvånad? Är det överraskande höga siffror eller är det ungefär som...
Nej, inte riktigt. Dels därför att vi har gjort undersökningar själva tidigare. 2017 gjorde vi en som också visade ganska höga siffror. Dels därför att jag själv har jobbat som familjerättsadvokat faktiskt och blivit utsatt för ganska allvarligt hot och hat själv. Så att jag har en personlig erfarenhet som gör att jag vet tyvärr vad man kan bli utsatt för.
Fredrik, blir du förvånad?
Nej, men jag har blivit utsatt för hot.
Du har själv?
Ja, jag har blivit vid flera tillfällen. Ja, det första tillfället var i samband med en gängrelaterad, en större rättegång. Då fick jag ett brev tillsänt mig med en sån här, en patron med mitt namn skrivet på. Låt vara felstavat då, men och det var ju lite obehagligt.
Och vilken var din roll? Du försvarade någon i ett kriminellt gäng?
Ja, jag är försvarare. Ja. Och det rörde då två olika kriminella nätverk som hade gjort saker mot varandra.
Hur reagerade du då?
Jag blev rädd. Jag var rädd på riktigt. Och då hade jag som tur var en kontakt hos polisens personskydd. Och tog kontakt med dem och då fick jag rådgivning och hjälp och ett telefonnummer att ringa. Och det kändes ju bra, men det är en oerhört obehaglig upplevelse, i synnerhet när man då ska veckorna efter gå hem till sig själv och gå på gatan och så kanske tänka på det här.
Hade du på känn, alltså om man jobbar med gängkriminalitet så är det finns ju våldskapital på olika håll i den sfären. Hade du tänkt lite att det här kan nog sluta med något hot eller vad?
Nej, det här var första gången jag råkade ut för det faktiskt. Det är en tid sedan, men jag hade inte tänkt på det. Det var en helt ny erfarenhet.
Jag har fler frågor kring det, men jag vill att jag även ska höra Bengt. Du har jobbat på personskyddet. Är ditt intryck att hot mot enskilda personer rent allmänt i samhället har blivit större?
Ja, min uppfattning är att samhället har ju blivit råare. Och jag har ju förstått att det är både företag och myndigheter som drabbas av hot. Mycket mer än det var förr i tiden. Man ger sig på enskilda helt enkelt.
Och då finns det säkert också ett mörkertal här. Det är mycket vi inte hör talas om. När du var på polisen till exempel.
Absolut, det finns ett stort mörkertal i det här.
Ja. Mia, tror du att det här är ett problem, om det är ökande eller inte vet vi inte riktigt, men att det är ett problem inom advokatkåren, är det också att kriminaliteten har blivit roare och därmed så är det risk att det smittar av sig på advokater?
Jag kan faktiskt inte riktigt svara på det. Det kan säkert vara så. Men vi ser ju när det gäller advokater, så ser vi ju att advokater utsätts inom olika verksamhetsområden också. Alltså familjerättarna är ju väldigt utsatta. Det visade den här undersökningen från 2017 att de som arbetar med familjerätt är extra utsatta, mer än brottmålare. De som jobbar med konkurser är ovanligt utsatta, mer än affärsjurister och så brottmålare. Så att jag vågar inte svara exakt på det.
Mm. För man skulle ju tro, jag lever ju inte i den här världen, men att familjerätt, att hota med våld där, det förvånar mig som inte kan det här så mycket. Men det är klart, det är mycket känslor.
Ja, det är väldigt mycket känslor och väldigt mycket som står på spel när det handlar om ens barn till exempel. Arvstvister kan också vara väldigt infekterade om man inte ärver en förälder som man har tänkt sig att syskon gör det och så. Så det är väldigt starka känslor. Och inom familjerätten tror jag, där man är inte riktigt alltid förberedd på det. När man hanterar brottmål och så har ju alla ändå en viss förkunskap om vilka det är som är misstänkta, om det är personer som tidigare är dömda för brott och så. Man har tänkt den tanken att det finns personer som är kriminella. Men inom familjerätten har man ju inte det. Så att jag tror inte det finns samma förberedelse för det, tyvärr, i de målen.
Och som ytterligare en mätare på att det här är ett allvarligt problem. Nyligen var det International Day of Endangered Lawyers. Vad är det, Mia?
Ja, och det är en dag som har instiftats internationellt för att fokusera på advokater som arbetar med mänskliga rättigheter i världen och som blir utsatta för trakasserier på grund av att de företräder klienter helt enkelt när det gäller mänskliga rättigheter. Och den dagen är viktig, tycker jag. Det var 24 januari var den dagen, och i år så var fokusområdet Iran. För där har det ju sedan några år tillbaka varit mycket protester, framförallt bland kvinnor. Och då är det många advokater där som har blivit fängslade och trakasserade på grund av att de företräder demonstranter i Iran. Men det är ju verkligen ett stort problem i delar av världen. Kina, Afghanistan, alltså det finns många länder i världen, Ryssland. Ukraina kan man nämna särskilt, tycker jag också, för att där har det varit väldigt ett stort problem för de ukrainska advokater som har försvarat ryssar för krigsbrott. Och i Ukraina blir det ju väldigt känsligt. Kan man förstå på ett mänskligt plan att en ukrainare försvarar en rysk soldat för ett krigsbrott? Det är till och med någon ukrainsk advokat som har blivit mördad på grund av att han har utfört sitt försvararuppdrag. Där ställs ju verkligen det här med rätten till en rättvis rättegång. Alla har rätt till ett försvar på sin spets. Mm.
Fredrik, jag vill höra lite mer om den obehagliga händelse du var med om där du utsattes för hot. Funderade du på att ändra agerande som advokat på grund av det hot du fick?
Nej, det gjorde jag inte. Utan jag kände att det här är en del i det yrkesval som jag har gjort och det jag står för. Men det är klart att det påverkar mig som människa. Jag blev ju rädd alltså.
Ja.
Rädd på riktigt.
Hur mådde du?
Nej, alltså jag mådde hyfsat ändå, men det påverkar mitt agerande i vardagen. Alltså.
Hur då?
Ja, alltså precis som jag sa tidigare här, att gå hem efter att man har avslutat arbetet på byrån, så blir det ju så att när man närmar sig sitt hem så tänker man ju, vad är det för människor som står här och vad kan hända här? Alltså det, så var det under en lång tid och det var riktigt, riktigt obehagligt. Men det påverkade inte mig i så mått att jag gjorde några val i det uppdrag jag hade utfört, utan det var bara i magen det här kändes.
Mm. Bengt, jag gissar att de flesta hot ändå inte leder till våld. Har jag rätt eller har jag fel?
Ja, så här är det väl att mycket hot, det är bara hot, det blir aldrig någonting. Men för den som drabbas så upplever man, precis som Fredrik säger, det händer ingenting, men man upplever det här, man lever ju med det.
Mm. Och betyder det du säger att man alltid ska ta hot på stort allvar?
Absolut, absolut. Och som sagt, i första hand ska man ju vända sig till polisen med sina frågor. Och ser polisen inte att det är ett hot och de kan göra någonting åt, då är ju tanken att man ska kunna vända sig till mig. Jag ska kunna komma med råd, och det Fredrik nämner här, att man känner lite oro när man ska gå från jobbet. Det är där jag kan hjälpa till att finnas till hands och lite mer också vid rättegångar.
Och generellt så bjuder vi på lite råd här, om det nu är några som lyssnar och som själva utsatts för hot. Ska man ändra sitt vardagliga mönster om man har blivit
Absolut.
Hotad?
Man ska se över sina rutiner, se över bostaden och tänka sig för att informera omgivningen också om att vad man har drabbats av. Så kan ju omgivningen hjälpa till och vara lite observant också på saker som sker runt omkring.
Och när du säger se över bostaden, ska man ha larm och sånt? Är det det du tänker på?
Larm är bra, men även se till att det är inte så lätt att ta sig in. Jag menar det här med att stöldskydd och så vidare, att man ser till att man har bra lås. Så att man ser över dem, ja, bostaden helt enkelt, att det går att göra så gott man kan.
Och jag, nu kanske jag är fördomsfull här, men jag tror att de flesta i Sverige ändå känner sig ganska trygga och blir väldigt överraskade, eller vad man nu ska säga, när de utsätts för hot. Är det inte så att man blir helt, att man blir väldigt förvånad och...
Jo, jag tror att de flesta har ju inte blivit utsatt för det. Och blir man då utsatt, det är klart man vet inte vad man ska göra. Man vänder sig till polisen, de kan förmodligen inte göra någonting eftersom det inte har kommit så långt till ett brott, utan det är mer magkänsla som du nämner. Visst, en kula i ett kuvert, det kan man ju verkligen uppleva som ett hot. Men nu vet jag inte om det blir någon anmälan och så vidare. Men
och är det inte så, du har varit inne på det, att om jag ringer polisen, alltså de har ju så mycket att göra. De kommer ju inte göra särskilt mycket.
Alltså blir man utsatt för ett brott så är polisen och hjälper till. Men det är just det här magkänslan som inte är ett brott, men man känner av det. Och då, ja, då hjälper ju inte polisen till helt enkelt. De har inte de resurserna.
Och jag har själv varit utsatt vid något tillfälle hemma. De satte upp grejer utanför vårt hem och vi var bortresta, men vår son var hemma, och den bemötande, det var ett antal år sedan nu, från polisen, det var ju löjeväckande. Han kopplades till en jourverksamhet för homosexuella som har utsatts för våld. Men det kanske är en större beredskap nu.
Ja, jag kan inte uttala mig om polisens beredskap, men problemet är ju att polisen har knappa resurser. Ja. Så är det bara.
Ja. Mia, pratas det mycket om de här frågorna i advokatkåren?
Ja, men det tror jag det gör, och det har nog pratats extra mycket om det då det under 2023 när vi har haft det här som en fokusfråga. För det är ju, advokater kan ju vara väldigt ensamma i sin yrkesutövning. Och det, då, därför så tror jag att advokater kan känna sig särskilt utsatta. Man jobbar inte på en myndighet, ibland har man en egen byrå, man kanske inte har kollegor att prata med och så. Så att man kan känna sig extra ensam, tror jag, som advokat när man blir utsatt.
Fredrik, kände du dig ensam när du fick hot?
Jag satt ju på en större byrå och hade många kollegor runt omkring mig som hjälpte och stöttade. Och sen fick jag ett väldigt bra bemötande från polisens sida.
Här i Stockholm?
Nej, det var i Göteborg det här. Ja. Och det fungerade verkligen väl. Och, och på byrån så gjorde vi så att vi skaffade oss larmknappar i hela byrån, så att säga. Och stärkt upp säkerheten på det sätt som gick att göra.
Mia?
Nej, just därför att det är ju jättebra om man har kollegor och kan få stöd. Men det är bra att säga att vi på Advokatsamfundet har startat för några år sedan en särskild stödgrupp också med advokater som har varit utsatta för brott. Så att man kan kontakta oss och få prata med någon annan advokat som inte är på samma byrå om man har behov av att prata med någon annan. Ibland kanske man faktiskt inte vill prata med någon kollega som är just på samma byrå, utan man vill prata med någon annan. Så en sån stödgrupp finns.
Gör Advokatsamfundet någonting mer för att möta den här utvecklingen?
Ja, men vi gör en hel del. Vi har tagit fram ett särskilt stöddokument med råd kring hur man ska agera i olika situationer. Sen har vi den här stödgruppen. Sen har vi ett arbete tillsammans med Domstolsverket som handlar om säkerhetshöjande. Att det är viktigt att man även från domstolshåll tänker på att advokater också kan behöva skyddas vid känsliga förhandlingar och så. Så där har vi en dialog med Domstolsverket. Och sen så har vi precis faktiskt nu i år också tagit fram en särskild kurs, en halvdagskurs som är kostnadsfri för advokater, där man ska kunna få tips och råd och information och kunskap kring hot och hat och våld.
Tycker du att, det kanske inte man vet om det händer, men finns det en risk att advokaters agerande påverkas av hot och att man är rädd att det ska nå till den situationen?
Ja, det tror jag det gör, och det är ju det som är verkligen inte bra om det påverkar arbetet. Det är klart att det påverkar dig personligt, och det är viktigast att ta på allvar hur man mår. Men sen kan det ju påverka även yrkesverksamheten och arbetet som man gör för sin klient. Jag tänker till exempel när jag blev utsatt för hot under en ganska lång period, fick jag hotbrev hemskickat där det stod att jag skulle dö och blodet skulle droppa och så, ett brev varje dag. Då börjar man ju direkt tänka, vem kan det vara? Och det är inte heller så bra att man går runt och spekulerar i vem av mina klienter eller vem av motparterna kan det vara som har skickat det här. Och det kan ju påverka arbetet.
Tror du att det påverkade ditt arbete?
Jag hoppas att det inte gjorde det. Jag tog faktiskt hjälp, jag gjorde en polisanmälan och till slut så lyckades polisen lösa det. Så jag har också ändå positiv erfarenhet av polisens arbete
de
kring det hela.
De fick plocka fram
en. Ja, efter en lång period i och för sig, men så var det en person som åtalades och dömdes faktiskt. Men fram tills dess, så det är klart, och då tog jag hjälp av en säkerhetsfirma, gjorde jag då, som just kunde ge råd och hjälp kring hur ska jag tänka kring min egen situation, hur ska jag röra mig, hur ska jag... De här tankarna jag har, att vem kan det vara? Lite, jag fick en del råd och stöd kring det också, tycker jag. Hur jag skulle själv hantera den där rädslan och spekulationerna jag hade kring vem det kunde vara som utsatte mig för det här. Så att jag tror att jag klarade det ganska bra.
Hur dåligt mådde du när det var som värst?
Ja, men när det var som värst så var det jobbigt. För i de här breven så var även min man till exempel omnämnt i namn och så. Då kommer det ju väldigt nära när det står att din man ska dö. Då blir man ju väldigt påverkad. Och framförallt tycker jag man blir ju rädd för sin familj, för barnen. Jag hade små barn då, så att vi fick inleda ett säkerhetsarbete med skolan och dagis, förskolan, som fick extra också råd kring hur man skulle tänka och så. Så det var ju, ja, mycket jobb kring det där. Men det hjälpte verkligen att ha en säkerhetskonsult då, som var en erfaren polis och som har jobbat som Bengt har gjort, tror jag. Det hjälpte mig väldigt mycket då att må bättre i den jobbiga situationen. Och det är ju därför som vi nu också har tagit hjälp av Bengt.
Berätta... Hur ska denna hjälp se ut?
Ja, tanken är ju att Bengt med sin erfarenhet och kunskap ska kunna hjälpa advokater som är just den situationen man känner sig rädd och orolig, alltså när det inte är polisiärt, att man inte ska göra en brottsanmälan och gå direkt till polisen. Att just få den hjälpen som jag berättade, när man behöver resonera med någon kring hur farligt kan det här vara, hur ska jag tänka kring min egen situation, ska jag berätta för min familj eller inte? Och att man ska kunna kontakta Bengt då, att vi från advokatsamfundet hjälper till med den kontakten till Bengt för att få råd och stöd.
Och Bengt, hur mycket kan du göra i såna här situationer, tror du?
Ja, jag tror jag kan hjälpa till en hel del och komma med råd och även fysiskt hjälpa till. Om man känner den oron som Fredrik var inne på, när man ska gå från jobbet eller vara på tingsrätten till exempel, att jag då kan vara närvarande så att man kan ge lugnet och att den person det gäller ska kunna göra sitt jobb på det bästa sättet. Och jag ska vara den upplevda tryggheten helt enkelt. Att man kan göra sitt jobb på ett bästa sätt.
Fredrik, hur viktigt skulle det här ha varit om du haft den här möjligheten när du utsattes för denna otrevliga händelse du har berättat om?
Ja, det skulle ha varit jättebra och skulle ju ha ökat tryggheten. Och framförallt som alla vet, det är inte lätt att komma i kontakt med polisen. Det kunde jag göra det, för jag kände någon som jobbade med de här frågorna. Och därför tror jag att det här är jättebra för alla ledamöter i samfundet, att vi har en egen möjlighet att komma i kontakt med någon som kan de här frågorna och kan ge den här inledande rådgivningen. Det är jättebra.
Mia, tror du, det finns ju, om vi tar till exempel gängkriminella med ett stort våldskapital, finns det en risk att advokater drar sig för att ta sådana uppdrag av rädsla för att det finns just ett våldskapital i den här sfären?
Det tror inte jag, i och för sig. Fredrik kanske bättre kan svara på den frågan, men jag tror inte det. Försvarare är ju övad och tränad i att försvara sina klienter oavsett vad
de
har.
Men det är högst mänskligt att ändå...
Ja, absolut. Och man kan ju som advokat välja att arbeta med något annat eller tacka nej till något särskilt uppdrag. Från början har man ju alltid rätt att göra om man känner att det här inte är ett uppdrag för mig. Men jag tror inte det. Jag vet inte vad Fredrik säger.
Vad säger Fredrik?
Nej, jag tror precis som Mia säger att vi som arbetar med de här grupperingarna där det finns ett stort våldskapital, vi har en medvetenhet. Men är det på det viset att man känner att det här kommer att påverka det sättet som jag utför mitt uppdrag, då bör man nog överväga, och förutom då att ta kontakt med Bengt, så bör man nog överväga och frånträda ett sådant uppdrag. För då är man ju inte längre lämplig att utföra uppdraget.
Och men det låter så ovanligt, så det har inte du ens hört talas om, Mia?
Jo, det har jag i och för sig, men det händer väl väldigt sällan. Men det är precis som Fredrik säger, att man måste ju göra ett övervägande kring om man kan fortsätta utföra ett uppdrag som man kanske redan har tagit sig an. Fortfarande göra det på ett oberoende sätt om man känner allt för stor rädsla. Så det måste man ju verkligen fundera på.
Är det, Bengt eller Fredrik, är det större risk att yngre, mer oerfarna advokater drar sig mer för att säga ja till uppdrag där grupperingar finns med just ett stort våldskapital?
Nej, jag vet inte om jag tror det kanske, men jag tror att möjligheten att få problem av det här slaget är betydligt mycket större om man har en kortare tids erfarenhet.
Alltså. Varför då?
Ja, det krävs ju att man har haft det här umgänget och förstått de här personerna på en mera personlig nivå. Våld och hot är en dagligvara i deras liv, och det de säger betyder inte alltid att de menade på riktigt, så att säga.
Och när man tar del av media så får man ju hela tiden intrycket av att problemet med våld i samhället överhuvudtaget växer kontinuerligt. Är det risk att de här problemen kommer att bli ännu större för advokatkåren, tror du, Mia? Alltså, det blir ju spekulationer här, men lika fullt.
Ja, i vart fall så måste vi arbeta utifrån att det kan bli så. Och det är därför vi ändå försöker göra det vi kan i förebyggande syfte. Vi har också kontakt med polisen och dialog med dem kring eventuella hotbilder, kring advokatyrket, advokater generellt men även individuellt och så. Så att vi måste arbeta utifrån att det kan bli värre.
Men får du intrycket av att polisen tycker att just advokatkåren är så viktig för ett rättssamhälle så att man verkligen tar frågorna på allvar, eller läggs det på hög med mycket annat?
Nej, det tar man absolut på allvar. Vi har haft som sagt en dialog med Noa som kan bekräfta det. De gör ju ständigt utvärderingar och går igenom var hotbilder kan finnas mot olika aktörer i samhället. Och där är ju advokater lika viktiga som andra aktörer. Och det är därför det är viktigt att vi som samfund har kontakt med dem, precis på samma sätt som de har kontakt med åklagarmyndigheten till exempel och domstolarna.
Bengt, du med din erfarenhet från polisen, tror du att det är ett växande problem för till exempel advokatkåren?
Ja, jag tror det. Som sagt, min erfarenhet och 47 år som polis har ju märkt hur samhället har blivit hårdare och råare. Det som inte var ett problem förr i tiden, det är ett problem. Jag tror det drabbar hela samhället, och självklart advokater är en del av det.
Mm. Och Amia?
Nej, jag skulle bara säga, när vi pratar med polisen så pratar de om att man under senare år har sett ett minskat konsekvenstänk bland de som utför brott. Det vill säga, man bryr sig mindre idag om vilka konsekvenser de brotten man utför får. Mm. Vilket gör att man faktiskt då vid några tillfällen har riktat sig mot familjemedlemmar eller sådär. Att man inte bryr sig lika mycket, och det är ju en oroande utveckling.
Kommer det här bli mycket jobb för dig, tror du, Bengt?
Jag har ingen uppfattning om det, och förhoppningsvis så är det inte ett stort problem. Men som jag sa, jag finns där ifall det är någon som vill prata.
Och då, nu ska jag vara konkreta och praktiska, Mia. Om man utsätts för något, då ska man inte gå på Bengt direkt, utan det går via samfundet.
Ja, det går via samfundet, och vi kommer att lämna ut information hur man gör det på bästa sätt. Men det går via oss, och så förmedlar vi kontakten till Bengt.
Fredrik, du har kanske pratat om det här med kollegor. Märker du att det här är... Du har träffat på kollegor som också har utsatts, är det så?
Ja, innan jag gick hit idag för att vara med här så pratade jag med några kollegor.
Vad sa de?
Ja, de sa det att i vårt fall två utav dem sa att de hade upplevt det här med hot och påverkan ifrån andra i samband med just den här... vad ska man säga, den här... lite större typen av rättegångar med gängrelaterad brottslighet, där man på olika sätt försöker påverka olika parter att ha en liknande inställning i vissa frågor. Och då har det förekommit våld och hot alltså, i förhållande till både klienter och advokater.
Och du säger hot, men har det också gått så långt att det har lett till våld i din, när du pratar
med kollegor? Inte mot någon advokat, men mot advokatens klient.
Tror du att det finns en risk att man avstår från vissa fall för man är rädd?
Nej, jag tror att vi har ett sådant integritet och ett sådant oberoende i kåren att vi klarar av det här, men rädd blir man.
Men alltså det är högst mänskligt att bli så rädd som man avstår, tycker jag.
Mm. Jo, visst.
Men du tror ändå att etiken och plikten för klienter går före?
Ja, det tror jag. För de allra flesta.
Mm. Hörr ni, vi ska runda av snart, men jag tänkte höra, om vi blickar några år framåt, vad ser ni, Mia, vad ser du när det gäller just den här frågan?
Först och främst, nu närmsta tiden ska det bli intressant, tycker jag, att se den här CCB-undersökningen, hur det är i andra europeiska länder. Och sen kommer vi ha ett samarbete internationellt med de länderna för att se om vi kan lära av varandra också. De kanske gör saker i andra länder som vi kan bli behjälpta av och så. Så att, det blir både viktigt och intressant att göra det europeiska arbetet. Sen tror jag att man kan ta det till även en internationell nivå och gå utanför Europa också kring de här frågorna. För det är inte bara i Sverige som advokater är utsatta för hot och hat, utan även i andra länder. Men sen, förhoppningen är ju annars förstås att det ska bli bättre och att yrkesverksamma ska kunna utföra sitt arbete.
Men tror du det också?
Så det är ju väldigt svårt att spekulera i. Det är väl viktigt att man faktiskt tror att saker och ting kan gå åt rätt håll också. Men jag tror att alla vi som arbetar som myndigheter och som advokatsamfundet, som är en privaträttslig organisation, vi behöver vara medvetna och arbeta väldigt konkret mot ett scenario där det inte blir bättre, så att vi är förberedda på när, i möjligaste mån, när det händer. Men ändå tro kanske att det kan bli bättre.
Bengt, vad ser du i din kristallkula med många år som polis erfarenhet i bagaget?
Ja, jag håller ju med Mia där att jag tror att botten inte nådd än. Men som sagt, man måste vara medveten om riskerna. Men det kommer att fortsätta att bli sämre i samhället. Just det här råare, hårdare. Jag är helt övertygad om det.
Fredrik?
Jag tror detsamma, att en stor medvetenhet om problematiken och ett klokt agerande från samfundet, det är det som krävs i den här situationen. Och det viktiga alltså är att vara medveten om problemet.
Och om man ska sammanfatta, så här i studion så är ändå bedömningen att det är risk för att det blir värre, men då har också advokatsamfundet steppat upp och har en väldigt aktiv praktisk hjälp för utsatta advokater.
Mm, det är det vi försöker göra.
Okej, avslutningsvis Mia, konkret, om man vill ha hjälp nu av advokatsamfundet, man har såna här problem, vad gör man?
Jo, då hör man av sig till oss. Antingen så ringer man på telefonen till kansliet och så kommer man kopplas vidare till rätt person. Eller så har vi en särskild mejladress som man kan höra av sig till, som heter incident@advokatsamfundet.se. Och den mejlen bevakas och dit kan man mejla och så får man snabbt svar från oss.
Det får bli våra slutord. Vi tackar panelen som har varit med här idag. Vi tackar er som lyssnar. Tack ska ni ha.